Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mord i mina tankar, en chockerande true crime podcast som görs av Amanda Nilsson och Jessica Thelius.
Ja, jag höll på att trilla rakt av soffan. Och ja. Du är med.
Ja, jag var inte med på det där.
Wow.
Eftertrycket.
Nej.
På tal om det.
Mm.
På tal om ett visst eftertryck i min stämma.
Oh, nej. Jaha.
Jag
tänkte något annat nu.
Ja. Nej. Jag är ett arbetsmiljöproblem har jag kommit fram till.
Oj. Jag är ju också där på min arbetsplats, men ja.
Jag skrämde en kollega så hon nästan började gråta.
Åh oh, nej. Varför då? För att du skrek rakt ut?
Nej.
Nej.
På ren jävelskap.
Med flit?
Ja, det var med flit. Men det finns
men
en...
Gud.
Hon kom in till mig och frågade eller ville bolla en grej. Och så svarade jag på det. Och så hade hon hicka hela tiden. Och så skämtade hon lite så här och bara, du får komma in och skrämma mig. Och så gick hon två rum bort. Och då tänkte jag att ja, det kan ju vara lite kul att skrämma henne.
Mm.
Jag hade ju inte kalkylerat med hur lättskrämd hon var.
Nej.
Så jag tog i lite. Jag tyckte att jag liksom rör till lite och sparkade lite i dörren. Och
i
liksom,
henne. Och sparkade henne rätt i fittan. Nej.
Sparkade lite i dörren och gick in. Men hon satt ju så djupt för sjunken i någonting. Så när jag bara ställde...
Alltså,
hon flög 13 000 kvadratkilometer upp.
Ah.
Och sen så fick hon liksom...
Kvadratkilometer upp till och med, wow.
Jag fattar att hon flög i fikan.
Ja.
Men... Det är kul till och med. Mm. Men och sen liksom så vet du precis innan hon liksom fattade vad det var så fick hon liksom den...
Ja, nej!
Att hon liksom varit ledsen och bara... Mamma! Och sen liksom samlade hon sig som började aldrig gråta. Nej, och jag har varit också helt spak.
Ja, men det var ju inte så
jag var inte
meningen.
Och men hon blev av med hickan.
Hon blev av med jobbet sen. Du. Hon blev nervsvag. Hon fick vara hem på dagen.
Ja, hon har inte kommit tillbaka än. Jag var på 2 veckor sedan.
Nej, men alltså jag blir sådär. Alltså, jag sitter ju mycket vid datorn sådär. Men jag är också mycket uppe på ett labb som vi har som ska då... liknar en maskin då, som med alla spakar och sånt.
Mm.
Så där är jag ju mycket. Och då vill jag bara vara för mig själv och köra min grej. Så jag har ju noise cancel och lyssnar på jag har AirPods och lyssnar på musik. Och min chef kom ju upp häromdagen. Mm. Och jag blev så, alltså jag blev så rädd.
Och drog fram snoppen.
Det gjorde han inte.
Fy, det hade varit hemskt.
Vi får ju lägga ner med våran Tourette nu.
Ja.
Ja, nej. Han brukar inte göra det. Utan han skulle bara prata med mig en grej.
Ja.
Och alltså nej, men jag blev ju så rädd så jag bara jag håller ju på att dö. Och så ja. Där blir det ju varenda gång.
Ja.
Men alltså jag har provat att inte ha noise cancel och jag blir så lätt distraherad. Alltså jag blir så störd av allting. Så jag behöver liksom jag är ju som en häst på kontoret. Jag skulle behöva såna skyddslappar, ja. Så nej. Ja nej men herregud. Men jag är ju ett arbetsmiljöproblem på jobbet. De har ju fått sätta upp väggar runt mig och grejer som ska vara ljudisolerade. De funkar inte. Kan säga.
Då skriker du bara uppåt.
Ja. Men Diana när hon började. Hon blev och flög också högt. För att jag... hon sa liksom så här. Alltså du... På engelska då, obviously. Men Hon, alltså hon hade så, för jag gör liksom så plötsliga rörelser.
Ja, du är lite ryckig.
Ja, alltså här, och liksom kan också vara liksom tyst en stund. Och sen bara när jag väl börjar prata så bara liksom börjar jag veva och liksom prata väldigt högt och väldigt direkt. Så hon blev ju livrädd och liksom så här, när jag liksom gjorde mina konstiga rörelser så bara, hon flög ju liksom högt och jag bara, vad? Men nu har hon slutat med det, för nu har hon blivit barn.
Ett tag så var hon ständigt på spänn.
Ja.
Stackaren,
ja, ja. Hon har blivit van nu. Ja, nej, men hur är det annars då?
Ja, men det är bra.
Mm.
Sitter här i cozy kläder i...
Ja, vi har mysigt.
Kos.
Jag har haft en fruktansvärd morgon.
Morgon också?
Nej, men det var ju morgon. Jag hade sånt i huvudet. Ja, hela veckan har varit fruktansvärd. Jag har mått skit. Men jag hade sån huvudvärk och gnissla och vakna och svettade. Ja. Men nu är det bra.
Ja, kan ta höra.
Ja, vi har städat hela huset idag typ.
Ja, det är inte jag. Det är inte så rent hemma. Jag måste dammsuga.
Ja, jag såg det på golvet. På din snap.
Sluta titta så noga.
Jag ser sånt där hela tiden, vet du.
Mm, jag vet det. Det är därför jag inte skickar så mycket snaps.
Ja. Jo, men jag dömer inte det. Men jag noterar det.
Jag noterar det, skriver ner det och skickar det till mina vänner.
Dina föräldrar. Nej, ja, men fy fan, det var ju så jävla roligt. Typ sist jag var hos dig någonting så hade ju Dante, alltså din katt, någon jävla liten konkelbär,
ja,
i röven. och vi var ju så chockade båda två, för du är så rädd för bajs,
ja.
Du var ju helt torrt, en jätteliten plupp bara,
ja.
Och så bara tog du den mellan fingrarna och liksom tog bort den.
Mm.
Och så här tog, och jag bara, gjorde du precis det där? För alltså jag blev så imponerad, för alltså jag skiter ju i, jag kan ju ta vad du vet. Det är bara att tvätta händerna sen, du vet, jag skiter i.
Ja.
Men du, här är du så rädd för bajs. Och du var ju så, då såg ju du tjutfärdig ut och bara, hej, nu pratar inte du med mig i posten. Du behövde liksom,
nu måste jag få vara för mig själv. Ja.
Det var så jävla roligt. Nej, du pratar inte du med mig i posten. Så det lät jätte skärrad och arg typ. Man bara, okej, jag backar sakta, ja, i rummet.
Jag måste ta mig backa från den här gränsen jag precis har passerat. Ja. Du får inte pusha
jag mig. Jag måste ta mig igenom den själv först.
Ja. Jag måste samla mig. Ja, men det var, jag var chockad av mitt eget tilltag.
Ja. Nej, det var imponerande.
Ja, man har, ja, stunder.
Ska vi se vad du har på ditt bord?
Ja. Jag kom på när jag skrev det här att jag måste utföra en liten triggervarning.
Jaha.
Det är grovt våld mot väldigt små barn.
Åh, jag trodde du skulle säga djur.
Nej.
Oj, nej men. Ja, men det där är också hemskt. Nej men gud, det här får vi ändra i. Kalle, kan du klippa till det här lite snyggt? Nej men gud, vad hemskt.
Ja.
Ja. Jag tycker det.
Ja.
Jättespännande.
Nu
toddlers. Nej men jag lägger undan spaden nu. Kör bara. Ja.
Det här är lite special också, för det är december. Nej men december 1995 i Ukraina.
Oj, jag tror du skulle säga Sverige. Jag blir ju så rädd.
Ja, nej men det.
Okej. Ukraina.
Det har jag gjort flera gånger.
Mm.
Och jag ska bara säga att jag älskar inte Putin bara för att jag ska prata om Ukraina nu. Så bara
nu. Wow.
Det vill jag vara tydlig med.
Mm, alla trodde någon annars där.
Ja, jag tänker det.
Vi har ju den auran.
Ja.
Putin-auran.
Putin-auran.
Det är en annan. Den har du.
Ja.
Varsågod.
Ja. Är du så här bara för att du har tagit Pevaryl?
Jag blir så till med det.
Ja. Jag blir helt stissig på Eva Röjl.
Jag vingat inte om mig allt det
här. Ibland tog jag flagga och grejade. Typ, det är det värt. För jävlar, vilket rus. Eva Röjls.
Det här klipper vi bort och stänger folk av.
Jag kissar på mig. Alltså, det är egen förträffligt. Ja. Oh. Du. Det är nu december.
Det faller på sin egen rimlighet.
Ja, nu faller det på sin egen rimlighet här.
Ta om det där stycket.
Hela stycket, jag har bara sagt en mening. December 1995, Ukraina.
Ja.
Anna, det är mycket namn här nu som kommer i
min kära kollega har ett ukrainskt efternamn. Mm. Hon är inte bara spansk, hon är även ukrainare med.
Wow.
Slobodanjuk!
Snyggt.
Ja.
Kazak, tror jag det här uttalas.
Ja, det var inte likt.
Nej, och det lät inte så svårt heller.
Men... Nej, men du lät väldigt arg när du sa det.
Kazak!
Kazak.
Kazak. Hon är 35 år och har haft lite tufft den senaste tiden. Hon har ganska nyligen skilt sig från sin exman som hon har två barn med. Två små barn. Och han var liksom alkoholist och inte så trevlig att ha att göra med.
Nej.
Så då bestämde hon sig för att lämna honom.
Good for her.
Ja, strångt också.
Mycket.
Hon bodde nu ensam med de här barnen i en lägenhet i byn. Chito.
Oj, Chicho.
Zidomer. Zidomer. Och försöker...
Sitt bästa.
Ja. Och hon försörjer sig även med nöd och läppe på sin knappa lön som frisör.
Okej.
Okay. Mm. En kväll så blir de bjuden på middag hos sin vän Piotr Onoprenko.
Onoprenko. Onoprenko.
Och hans fru. Den här frun har inget namn.
Nej, hon är ju bara kvinna.
Ja, precis. Hon är viktig i sammanhanget. Det visar sig att Piotrs kusin... Va?
Nej. Nej, det är bra.
Ja, det är bra.
Piotr.
Piotr. Piotr.
Piotr.
Piotr. Pappa. Piotrs kusin, Anatolin Onoprenko, som är 37. Alltså lite i Annas ålder, så. Han har flyttat in hos sin kusin då efter att ha levt lite av ett så vagabondliv.
Mm.
Han har varit så... Tagit dagen som den kommer.
Strövat omkring.
Ja. Lite ja, precis. Anna och Anatoly får upp ögonen för varandra. Och från första stund... Jaha. Jag läste det lite fel, men från första stunden så tar det inte lång tid innan han flyttar in.
Okej, nej. Så från första stunden tills han flyttar in går det inte så lång tid.
Precis,
nej, det är rakt av rimligt.
Det är det jag försökte få fram.
Mm.
Anatoly är precis en sån man som Anna längtat efter. Han är lugn, kärleksfull, lite lågmäld. Liksom.
Framförallt inte alkoholist kanske.
Nej, lite trygg och stabil liksom. Mm. Han arbetar som en resande affärsman och är ofta borta flera dagar i sträck. Men när han kommer hem så har han alltid med sig gåvor till henne och barnen. Och inte lite... och inte lite kåt.
Nej. Oj.
Nej. Yes. Stopp. Och inte sällan har han även med sig lite extra pengar. Han får liksom lite provision i näven, eller vad man ska säga.
Ja.
Bla bla bla. Och då kan hon, för hon har ju som sagt inte superbra lön själv, så det är jätteuppskattat.
Ja.
Livet börjar kännas ganska bra.
Härligt.
Ja. En kväll kommer Anatoly hem efter en av sina affärsresor och friar till henne.
Wow.
Det går ganska fort här, men det är liksom, allt känns jättebra.
Jag undrar vad han, alltså han jobbar som resande affärsman. Vad?
Ja.
Det är så business.
Han är så businessman.
Han jobbar med business.
Ja.
Man bara, okej, okay, men okej.
Okay. Ja, han köper och säljer saker.
Ja.
Han är resande affärsman.
Ja.
Ja, allt känns som sagt så himla rätt med Anatoly. Så hon svarar ja. Och redan nästa dag börjar de liksom planera och så här drömma om hur de vill ha sitt bröllop.
Wow.
Den 16 april kommer och Anna... Ja, precis. Vi var i december och nu har det liksom blivit så nyår och efter nyår. Och så
men
nu
gud,
är vi...
alltså det går snabbt, ja.
Ja, så vi är bara framme på 16 april här.
Mm.
Då kommer Anna hem från jobbet och möts av lite av en chock.
Nej.
Lägenheten är avspärrad och det fullkomligt kryllar av poliser. Hon blir försäkrad om att hennes barn är i säkerhet och hemma hos en släkting. Oh. Så det är lugnt med dem. Däremot Anatoly.
Han är inte vad han en gång var.
Nej. Han är gripen. Misstänkt.
Varför ler du så där obehagligt samtidigt?
Det är bara för att du trodde jag skulle säga att han var död, men det är han
nej,
inte.
Nej,
lite
nej.
Plott.
Ja.
Han är gripen, misstänkt för att vara den som i pressen har döpts till The Terminator. Eller The Monster of Ukraine.
Damn. Okej, scheiss.
Mhm. Och bara lite bakgrund till varför de här dramatiska namnen då. Så i mars 96, alltså typ en månad tidigare, så uppstår fullkomlig panik i västra Ukraina. Ukraina är, som folk kanske vet, ett otroligt stort land.
Ja.
Näst störst i Europa.
Wow.
Mm-hmm. Då är det Ryssland som är större. Och det ligger inte ens i Europa hela. Ja, ja.
Ja.
Inom bara några månader har 8 familjer brutalt mördats i sina hem.
Hela familjer?
Jajamän. Och polisen har nu gått ut med att man tror att det är en och samma gärningsman.
Wow.
Polisen sätter upp barrikader och tullar där liksom förbipasserande ska inspekteras innan de får gå vidare. Och alltså det är pådrag. Folk liksom sover över hemma hos varann och sätter tunga möbler framför dörrar. Oh. Låter inte barnen gå till skolan. Alltså, folk är så rädda.
Oh.
Minsta ljud leder till att poliserna blir helt nerringda, speciellt på kvällstid. Pressen rapporterar dagligen om The Terminator. Och på radion får folket så gott som varje timme uppdateringar om polisens arbete. Och liksom allt som journalisterna tror kan ha att göra med den här Terminator.
Mm.
Det råder otrolig skräck.
Mm. Och då, vilken hysteri.
Ja, det är
av skräck bara.
Ja. Då händer något som inte är så uppskattat. Under dagen den 22 mars blir det strömavbrott i en jättestor del av västra Ukraina. Jättekul.
Mm.
Som om folk inte redan hade panik.
Mm.
Strömmen kommer inte tillbaka förrän på eftermiddagen den 23, alltså dagen efter. Och då blir polisen informerad om att ännu en familj har mördats. 3 vuxna och 1 barn. Efter morden så hade mördaren tänt eld på familjens hus. Vi ska prata om...
Vad fan, det är frågan.
Ja, det ska vi prata om. Anatoly Onoprienko är dagens så stjärna.
Mm. Jag vet inte mycket om det här, kan jag tala om.
Nej, ingenting jag hade inte hört talas om det innan heller.
Nej.
Det här är alltså, ska ni få höra, en seriemassmördare.
Mm. Fy fan, vad sjukt.
Ja.
Det är inte vanligt.
Det är extremt ovanligt, Lema. Han föds den 25 juli 1959. Då, om det hade varit min födelsedag, så hade jag varit nästan en månad gammal. Mm. Några år sedan. I byn Lasky, Ukraina. Pappan heter Yuri. Och... Mm. Han har, Anatoly alltså, har en 13 år äldre bror som heter Valentin. Jag vet inte hur man säger det på...
Nej.
Men det behöver jag inte heller.
Nej.
Pappa Yuri hade varit med och slagit i andra världskriget och i Stalins armé. Och fått medaljer för sin tapperhet. Mm-hmm. Så han var en kar. Efter avslutat krig...
Rakt av.
Rakt av kar. Så drog han sig tillbaka till... Den trygga och välbeprövade Sponken.
Ah.
Ah, det gamla härliga.
Mm.
Han hade väl lite grejer som man kanske behövde bearbeta.
Mm.
Egentligen, men han...
Ganska mycket PTSD. Men ja, det, Sponken är inte det bästa alternativet. Men nej, det är...
Ett riktigt bra alternativ.
Ja.
Nej. Det hjälper ju, alltså. Det är ju det.
Ja.
Ja. Det är oklart om det var det enda han gjorde de dagarna eller om han liksom arbetade. Men jag tänker att troligen så arbetade han, för under den här tiden var ju Ukraina en del av Sovjet. Och då fick man ju inte så, jag är sjuk och mår lite dåligt, jag kan tyvärr inte jobba, utan det var väl bara så, nu jobbar du.
Mm.
Eller så gör du ingenting.
Mm.
När Anatoly var 4 år så dog hans mamma. Nu kan jag inte heller namnet på, för kvinnors namn behöver inte nämnas.
Nej. Usch, ja.
Ja, det var jättehemskt. Yuri var inte så sugen på att ta hand om en 4-åring själv. Så han överlät honom till farmor och farfar. Så, bort. För Valentin var ju 13 år äldre, så när Yuri var 4 var han 17. Mm. Så han klarade sig själv.
Mm. Men också varför... Ja. Mm.
Nej, men han pallade inte med det var... Det var jobbigt, tyckte jag.
Mm. Ja, barn är nöjda.
Ja, ja visst.
Det hör till.
Ja. Farmor och farfar var inte heller särskilt pigga på en fyraåring.
De kanske nej, inte, vad konstigt.
Nej, de kanske inte klarar av det heller. Nej. Rent åldersmässigt så. Så till slut så lämnades Anatoly på ett barnhem. Och farmor stannade kvar några nätter för att han skulle känna sig lite säker. Och sen kom hon och besökte honom varje vecka och gav honom mat och kläder och grejer. Så jag tänker att de brydde sig ju. Men de...
Ja, men de klarar väl inte av det. Det är väl inte alla, herregud, mor eller farföräldrar som klarar av att ta ett litet barn.
Nej, det är inte så lätt om man liksom har typ svårt att gå.
Ja, de kanske var äldre och hade sitt.
Ja, visst. Ja, de skulle ju åka till, så på semester.
Men alltså, seriöst.
Nej, men ja. Det är ju inte... Det är ju pappan som är svinet här.
Ja,
så.
Ja gud ja. Ja, men, ja, och han brydde sig inte mycket att hälsa på. Han kände
nej, bara, han kom aldrig att hälsa på.
Men vad fan, jävla idiot. Han är psykopat, ja. Obviously. Ja.
Han är man. Mm. Anatoly ska ha varit en blyg men till synes normal liten pojk.
Mm.
Som spelar fotboll och... Fotboll! Och,
han spelar fotboll!
Ja, vi vet det. Och umgicks med de andra barnen utan större svårigheter.
Ja.
När det sedan... Snälla. När det sedan blir dags för typ högstadiet, eller vad de hade i Ukraina, jag är inte så inläst på deras skolsystem.
Mm.
Men han var 14 i alla fall, så valde han något som hette skogsbrukslinje typ, och jobba i skogen.
Ja. Jag tyckte ju att Kalle skulle starta en så skogshuggarfirma och att den skulle heta Karl Hygge. Ja.
Karl Hygge.
Det är otroligt.
Det är ju riktigt roligt. Kalle Hygge.
Mm.
Ja.
Han kan alltid ha en plan B.
Ja, visst. Det ligger nära till hans. Han tyckte att det kändes liksom rätt att arbeta i skogen ensam, för han var ju liksom lite... Han tyckte om att vara själv.
Mm.
Nu börjar han också med lite sånt som oftast anses lite dåligt. Typ dricka alkohol, snatta och röka.
Ringa stöld.
Ringa stöld. Ja, förlåt. Mm.
Jaha.
Han har själv berättat att han liksom... Han har ju fått lära sig att de här sakerna är fel. Men nu när han provar dem så känner han ingenting.
Alltså, han liksom hur skäms gammal... inte.
Ja. 14.
Ja.
14.
Ja,
oj.
Jag hörde.
Är du dum eller?
Är 14. Du dum eller bara död?
Eller bara.
Ja.
Men han känner liksom ingen skam och det är väl mest...
Men vänta, vad, nu har jag tappat det, känner jag här.
Uh-huh.
Vad är han i för skog?
Han har så placerat sig själv mitt i skogen. Nej, men han går ju på skogsbruksgymnasium,
ja,
typ.
Ja.
Ja.
Men vad har han för familjesituation?
Han är ju barnhemsbarn.
Ja, fortfarande alltså.
Ja.
Han är inte adopterad nu eller något.
Nej.
Nej. Han är barnhemsbarn och har placerat sig själv i en skog.
Exakt. Tack. Han har blivit adopterad av ett skogsvrå.
Tack.
Skogsrå.
Tack. Han sitter i en skogsvrå. Tack, jag har inga fler frågor.
Tack. Han känner som sagt ingen skam. Liksom, dricka alkohol och röka kanske man inte behöver känna så mycket skam över, men... Det var väl framförallt snatta då, eller ringa stöld. Han tyckte inte det var jobbigt alls.
Nej, liksom. Han bara såhär, aha, ja. What's the deal? What's the fuss about?
Precis. Och den känslan gjorde att han liksom kände sig väldigt överlägsen andra människor. Mm. Att han är så här, jag kan bryta mot regler utan att tycka att det är jobbigt. Mm. Ni små människor som tycker det är jobbigt, fy, ni...
Töntar
allihop. Och den här känslan gör honom också mer och mer bångstyrig. Han ifrågasätter och bryter mot så många både sociala och faktiska lagar som han kan.
Åh, fy fan vad jobbig.
Ja. Och det här gör ju att han får lite svårt att skaffa och hålla kvar kompisar.
Mm.
De tycker att han är så skärlig att umgås med.
Nej, vad konstigt.
Ja. Och hans betyg dippar rejält också. För innan har han liksom varit ganska duktig i skolan. Mm. Nu har han ett annat fokus.
Ja.
1976, alltså när han är 16 år, så religeras han från skolan.
Mm.
Har vi inte pratat? Jag har ett svagt minne om att vi har pratat om religera.
Mm.
Att det inte är ett allmänt förstått ord.
Jag tror att du har pratat om det i typ alltså ett av de första avsnitten.
Ja,
mm.
Jag tyckte med, känner jag ändå. Men
kan vara avsnitt 4, ja. Om doktor Satan.
Kan vara.
Wow.
Mycket.
Om det stämmer.
Ja. Ja. Då får vi kolla upp sen. Mm. Men eftersom det här är en så allmänbildande podd så vet nu alla vad redigera betyder. Så jag tänker inte gå igenom det. Nej. Man kan ju också gissa sig. Ja. Han tar då värvning i armén.
Ja.
Ja. Och så har jag för tydligandet skull skrivit alltså i det militära.
Jättebra.
Bra.
Tydligt och bra.
Ja, vad bra. Men i det militära, om någonstans så finns det ju väldigt mycket lagar och regler, va?
Jobbigt för någon som inte kanske gillar auktoriteter och sånt.
Precis. Och det var också väldigt mycket sådana sociala koder med snubbiga snubbar som han inte passade in i riktigt. Och inte, varken passade in eller ville passa in i.
Mm.
Han stannar så pass länge att han lär sig hantera vapen.
Ja, perfekt.
Perfekt. Sen hoppar han av.
Men inte så pass att han blir liksom disciplinerad.
Nej, precis. Exakt. Bara så länge han känner att han har någon nytta av det. När han är 20 så anställs han på ett kryssningsfartyg. Han blir så sjöman, eller vad det heter. Ja, det.
Han blir så below deck.
Ja.
Personal.
Ja. Drama.
Aldrig sett, men ja.
Han har ju hört en del.
Man har hört Elinor Svensson prata om det.
Och han jobbar där. Även om han trivs inte särskilt bra där heller, men han liksom...
Det är något.
Ja, det är något. Han träffar en kvinna som han dejtar lite från och till när han liksom är i hamn.
Mm.
Jag fattar inte riktigt hur det är och skeppet funkar, men de är väl ute ett par dagar.
Det åker nog på vatten.
Ja, det har han inte med.
Mm. Och ibland till land.
Ja, skönt att vi är det där ute. Ja. Men ja, han dejtar henne lite när han är i land och sen... Så blir hon lite så gravid.
Oj då.
Och föder ett barn.
Mm.
Men pappalivet, va?
Han gillade ju inte det kanske heller.
Nej, det tyckte han inte.
Känns inte som att det är hans grej.
Nej, det var inte hans grej.
Nej.
Så han övergav mamma och son. Han bara, du måste ha tänkt på det här innan.
Det finns grejer att tillgå.
Ja, precis. Protection.
Mm. Bara avhållsamhet om du inte vill verkligen bli förälder.
JessicaKatolik.com.
Ja.
Kato Jessica. Ja, när ledningen på det här kryssningsfartyget sen får veta att han stjäl lite friskt så från både besättning och passagerare, så får han stanna kvar med båda fötterna på land permanent.
Mm.
Alltså han fick sparken.
Mm.
Mm. Nu har vi då nått fram till 1989. Anatoly är 30 år. Livet har gått fort för honom, känns
det
som.
Det vet inte vi.
Nej, men jag upplever det.
Ja, jag med. Men vi har ju inte mycket mer än en timme, en och en halv. Så det vill ju till att det är så. Oftast är det så när vi...
Jag kan ju inte gå igenom dag för dag. Nej, du kan utan inte. Jag har gjort en lite sammanfattning. Ja, det ska ni vara jävligt glada för. Han slår ihop sig med den likasinnade kamrat Serhy Rogozin. Och tillsammans bildar de en
härlig... Ett band!
Ja, ett rånarband. Rövarstråk. Band.
Kasper, Jesper och Jonathan.
Snyggt! I Kamomilla stad.
Ja.
Vi hade på jobbet ett tag både en som heter Jesper och Jonathan.
Mm.
Det var ju nästan så att vi behövde tvångsanställa någon som heter Kasper, men det blev aldrig så.
Nej.
Mm. En liten anekdot från min sida.
Varsågod. Tack.
Tack själv.
Ja.
De startade en liten så stöld- och rånarliga. Mm-hmm. Ett band hade varit bättre.
Ja.
De bryter sig in i folks hem, stoppar bilar på motorvägen och liksom... plocka på sig allt som de tror kan vara värde. De lever ett så kallat antisocialt liv.
Mm.
Den 14 juni 1989 då, så åker Anatoly och Serhy på en enslig landsväg när de kommer ikapp en bil med släp. Anatoly kör om den här bilen och liksom prejar den och lägger sig i vägen så att den måste stanna.
Förstå om jag är på väg ensam hem.
Mm.
Nej, men det är så läskigt.
Ja. Ja, nej, det är riktigt obehagligt. Jag dör hellre än att stanna. Nej. Nej.
Jag fortsätter bara helst att köra.
Ja. Precis, jag bara kör rakt igenom samtliga inblandade. Mm. Anatoly kliver ur bilen och tar med sig sin avsågade hagelbrakare.
Nej.
Det hela var oplanerat. Sergi, han, kompisen.
Sergi, går bra.
Sergi, han liksom bara, jaha, oj, nu gör vi det här typ. Han hoppar ur bilen och tar med sig sitt vapen.
Han finner sig.
Mm. Ja, för han liksom tror att Anatoly har tagit tillfälligt i akt så att de ska råna en bil till. I bilen sitter Oleg och Ludmilla Melnik. Det är väldigt mycket så, väldigt klassiska ukrainska ryska namn här.
Men jag uppskattar dem.
Ja, det är uppfriskande. Båda är 31 år gamla. Oleg vevar ner rutan och börjar liksom säga något lite så upprört till Anatoly, för han har ju liksom så prejat honom om vägen typ.
Mm.
Anatoly skjuter honom i huvudet point blank.
Åh, fy fan, stackars henne bredvid.
Ja.
Och fy fan, vad hemskt.
Han skjuter henne direkt efter också.
Jävla idiot.
Ja. Sergio blir ganska chockad och förstår inte riktigt vad som händer här. Han Nej. Liksom bara så...
I did not sign up for this.
Nej, what lite the fuck? Så. Ja. Men han blir i alla fall ombedd att hjälpa till så att Anatoly kan tända eld på bilen. Sen åker de därifrån.
That was that.
Ja. Yeah.
Och fy fan vad vidrigt.
Mm. Det är Anatolys första mord.
Åh, fy fan vad sjuk huvudet han är. Alltså, jag hatar honom.
Ja, och det kommer bli så in i helvete många fler.
Oh.
Vi har verkligen bara börjat, gå vänner. Vi ska gå igenom de här morden nu. Och jag vill så att alla har med sig lite i bakgrunden att han var liksom seriemördare i ett fallande och precis fallet Sovjetunionen, alltså under den här tiden.
Ja.
Vilket betyder att polisens organisation är lite så där.
Ja.
För hela liksom när Sovjetunionen föll så var det ju kaosigt och så här, då ska Ukraina helt plötsligt bli en egen stat och liksom hålla ordning på det här själva.
Ja.
Och det, man bygger inte upp en fungerande poliskår på två
blanka.
Precis.
Minuter. Nej.
Så det är kanske, om det hade varit, om Ukraina hade varit en egen stat lite längre så hade man kanske kunnat stoppa honom betydligt tidigare.
Mm.
Men det är drömläge för det seriemördare.
Ja, fan vad hemskt.
Mm. Ungefär en månad efter de här första morden, den 16 juli, så är Anatoly och Sergio ute och kör på kvällen igen. Då kör de i fatt en bil på en i övrigt tom väg och andan faller på.
Fy vad äckligt.
Ja. I bilen satt Viktor, 43, och Anna, båda heter det här efternamn, Vasiljuk. Vasiljuk.
Vasiljuk.
Vasiljuk.
Slovanjuk.
Anna är 32. Det är ett polskt par som var ute på en roadtrip. Mm. Oh, härligt.
Nej, men åh. Oh.
Ja. Anatoly kliver ur sin bil, går fram till förarsätet och skjuter Viktor genom rutan.
Nej, men alltså det...
Och så skjuter han även Anna. Han plockar av dem deras smycken och liksom söker igenom bilen efter andra värdesaker. Sen tänder han eld på den och så åker de därifrån. Nu känner Sergio att nu är inte jag med längre. Nej, du har ju spårat. Så han säger upp all kontakt och hör aldrig av sig till Anatoly igen.
Men ring snuten också när du ändå är igång.
Ja, nej, så långt tänkte han inte.
Snitches get stitches.
Visst. 16 augusti. Det är typ en månad till.
Mm.
Anatoly är ute och kör. Man måste sluta med det gärna. Mm. Och får syn på en bil som stannat vid sidan av vägen. Han stannar och går fram till bilen och knackar på rutan. Föraren. Oj då. Yevgeny Podoljak, 35, ser att Anatoly har vapen med sig. Så han liksom lite diskret försöker sträcka sig efter sin pistol som han har mellan sätena utan att bryta ögonkontakten med Anatoly.
Mm.
Men Anatoly ser det här och skjuter Yevgeny i ansiktet genom förarutan. Man bara, varför har du ett hagelgevär?
Nej, det är så jävla grovt.
Ja, det är bara maximal skada på också slafsigt.
Nej, det blir så otroligt. Ja, nej, det är så... Nej.
Mm. I bilen så sitter även Yvegnys frus tre systrar. Hon skulle väl vara skjutsa dem någonstans.
Mm.
Det är Valentina Podoljak som är 27 år, Paula Podoljak som är 25 och Lena Podoljak som är 22.
Fy fan.
Och Yvegnys 11-åriga son Sasha.
Nej.
Anatoly skjuter ihjäl allihop.
Alltså fy fan. Ja. Och alltså jag undrar, varför skjuter han alltid männen först?
Nej, det är ju för att de är största hotet antagligen. Fysiskt.
Han... Jag stör mig på allt.
Ja, vi har bara börjat. Han drar ut Yvegny ur bilen och sätter sig själv i förarsätet med de andra kropparna kvar i bilen. Här sitter han och filosoferar i 2 timmar.
Mm. What the fuck?
Ja. Han funderar bland annat på att man ska ta livet av sig.
Ja, det hade du behövt gjort.
Ja, tyvärr, ja. Men sen så börjar kropparna lukta säckligt. Det blir lite jobbigt för mig.
Mm.
Så han drar ut alla ur bilen och drar ner dem i ett dike. En av kvinnornas kroppar rycker till. Och då hugger han henne några gånger i ryggen med en kniv. Han tänder sedan eld på bilen och på kropparna i diket och åker därifrån.
Varför släpar han omkring på dem?
Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Ja. Nu är vi uppe i 9 mord inom loppet av 3 månader.
Alltså han måste ju ha blod överallt med nu.
Ja. Ja, det har han säkert.
Jag blev idiot.
Anatoly har nu enligt sig själv en liten så cool off period. Som är i och för sig vanligt, men jag undrar. Efter att, för det här som jag precis berättade om, det hände ju 89. Och efter att Sovjetunionen faller 91 så ger han sig ut i Europa på lite så resor.
Bara, vi vill ge inte. Dig inte ut. Nej. Ge dig in.
Ge dig in i finkan.
Ge dig den härifrån, vänligen.
Han säger att han begick flertalet rån och stölder under den här tiden, men inga mord.
Mm-hmm.
I don't know.
Nej.
När han återvände till Ukraina 1995, så han är ändå borta ett par år, då blir han fett besviken när han inser att det inte är så världens snackis som de här morden i bilarna. Och han vill ju liksom vara en så skräck i hela landet.
Fan vad tönt igen. Men vadå?
Men polisen har liksom inte... För han åker ju också... Han åker runt ganska mycket på ett ganska stort område i västra Ukraina. Och polisen har inte kopplat ihop de här. För de är ganska olika, även om...
Mm.
Ja, de liknar ju varandra på sitt sätt. Men, ja.
Men, och det här var flera... Alltså vadå? Är han borta i flera år och kommer tillbaka?
Ja.
Och tror att det ska vara världens...
Greja.
Ja.
Att folk ska så själva av skräck.
Alltså, han är så töntig. Det är klart att man bryr sig och det var jättehemskt och det är en jättestor grej fortfarande. Men också, dig skiter vi fullständigt i.
Ja.
Tönt. Vi vill bara spara in dig och få dig hålla käft.
Ja, utan att spoila kan jag säga att han är ganska, han har en ganska grandios självbild.
Nej, de brukar ha det.
Ja.
Mm. Narcissisterna.
Ja, visst. Anatoly bosätter sig nu som sagt hos sin kusin Piotr och den icke namnnämnda frun.
Mm.
Den här frun tycker inte om Anatoly.
Nej.
Man brukar ju ha en liten fingertoppkänsla så som kvinna.
Mm. Mm.
Men Piotr känner ändå att han har ett ansvar för sin kusin, att han liksom inte ska hamna på gatan.
Mm.
Det är liksom starka familjeband.
Mm.
Och de liksom funderar på hur de ska lösa det här. För de vill egentligen inte ha honom. Men var ska han ta vägen typ? Medan Piotr och frun funderar på det här så...
Det är så jävla irriterande att hon så inte får ett namn.
Nej, det är skitstörigt. I och för sig så kanske så hon inte vill bli nämnd
vid namn. Nej, så kan det vara. Men då kan man ändå hitta på ett namn. Ja. Och säga att de inte... Alltså...
Var det kritik mot mig nu?
Nej. Men det är ju så här.
Ja.
De jobbar som mamma och de heter ingenting.
Nej, precis. En liten så biroll bland männen.
Ja.
Anatoly passar i alla fall på att ta upp sin lilla karriär här igen. 5 oktober 1995 så kör han förbi en bil som står parkerad i ett tomt och lite sketchy område. Underligt att han är där. Anatoly går fram till den här bilen och kräver att de som sitter i bilen ska ge honom pengar. Där sitter Alexander Svetlovsky som är 34. Och han säger åt Anatoly att fara åt pipsvägen. Men då skjuter Anatoly honom.
Vad hemskt.
Mm.
Jag respekterar dock ändå mycket att du drar åt helvete bara.
Ja, precis. Inget så.
Nej.
I passagerarsätet sitter Galina Grishenko. Grishenko. Hon är 38. Han sticker ihjäl henne med en kniv eftersom han har kommit på att han inte vill slösa kulor på svaga.
Nej, men fy fan vad vidrig
han är. Ja. Nej, han är riktigt äcklig. Det ska visa sig att Alexander då höll på att sälja lite stula smycken till Galina. Så det blev ju värsta jackpotten för Anatoly här. Mm. Så han plockar på sig både smycken och pengar innan han tänder eld på bilen med kropparna i och kör iväg. 28 oktober. Knappt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Inte ens en månad senare. Så bryter han sig in i 70-åriga Maria Parashakus Parashushuks lägenhet.
Parachute.
Han står och stjäl mat ur hennes kylskåp när hon plötsligt kommer hem och undrar. Nej, bara.
Fan, vad läskigt.
Ja, så då gräver. Anatoly skjuter henne, stjäl hennes värda saker och tänder eld på lägenheten innan han går. Han är väldigt mycket för att tända eld på.
Mm. Ja, det är så mycket som händer sen jag.
Ja.
Jag är överrumplad.
Ja.
Och ledsen.
Och vi är inte ens halvvägs än.
Oj, 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 oj.
Nu kommer Piotr och frugan på hur de ska lösa det här. Matchmaking.
Åh, nej.
Piotr känner ju en frisör, va? Som heter Anna, som letar ny kar.
Mm.
Det blir jättebra. Ja, vad de vet så blir det ju, kan det ju bli bra.
Men också hon vet ju.
Ja.
Känns det som.
Hon vet nog att han är
men
sketchy.
Men hon kanske tänker så här, han behöver en anledning att styra upp sig själv. Och ibland kan det faktiskt vara så.
Ja, ibland kanske man men behöver här en kvinna som tar allt ansvar.
Ja, exakt. Mm. Fy fan vad vidrigt allt det.
Mm.
Han främst.
Främst han faktiskt. Dagen innan Anatoly träffar Anna för första gången, alltså på den där lilla festen som Piotr anordnar, alltså den 24 december 1995, så bryter han sig in i familjen Sajchenkos hus. Först så stöter han på Nikolaj Sajchenko som är 27 år. Han blir skjuten med ett avsågat hagelgevär i ansiktet och bröstet. Anatoly söker sig igenom huset och hittar Julia Sajchenko som är 25 i ett sovrum på övervåningen. Hon ligger på knä på golvet och liksom ber honom.
Nej,
och
fy fan vad hemskt.
Ja, och inte döda henne. Anatoly hugger henne 5 gånger med kniv. Nu blir det grovt här.
Mm.
I sovrummet finns också Nikolaj och Julias tre år gamla son Boris.
Nej, inte lilla Boris.
Mm. Som alltså nu har sett sin mamma be för sitt liv och sen bli mördad.
Och han var i samma rum?
Han var i samma rum.
Oh, ja.
Hon har ju liksom sprungit upp till barnets
rum.
Anatoly dödar även Boris med kniven.
Oh, fan vad hemskt.
I sovrummet finns också Nikolaj och Julias tre månader gamla son.
Nej.
Oleg.
Åh. Oh.
Anatoly stryper Oleg. Och placerar honom sen på Julias bröst.
Jag hatar honom.
Ja.
Jag hatar honom.
Japp. Innan han lämnar huset stjäl han alla värdesaker han hittar. Han ser att Nikolaj har en fin bröllopsring. Försöker plocka av den, men det går ju för långsamt. Så han skär av hans finger.
Men fy fan, jävla idiot.
Ja, tar den här ringen och gör samma sak med Julia och hennes finger. Och tar ringen då. Sen sätter han eld på huset.
Hans värsta hörde med dig. Vad hatar hon?
Ja.
Alltså skjut dig själv, ditt jävla äckel.
Mm. Det är så tydligt att han
hatar. Nej, alltså han har ingenting.
Han senare sen så säger han att ja, det var ju för att inte lämna några vittnen.
Nej.
Men de här barnen.
Nej, nej,
du bara
nej,
tycker ju om att döda.
Nej. Alltså de här barnen, alltså nu, nej, fy fan alltså.
Ja.
Oh, vilket jävla bottenskrap till människor det där.
Mm.
Fy fan.
Verkligen. Den 25 december.
Mm.
Alltså dagen efter.
Dagen då, efter, ja.
Så träffar han Anna på den här lilla tillställningen som Piotr har. Och kan ju då tydligen på något vis framstå som en trevlig och...
Det är så läskigt det där.
Ja.
Han är säkert skittrevlig.
Säkert. Sen inleder han som sagt en relation med Anna och flyttar in hos henne och hennes barn. 16 mord på sitt samvete.
Han har inget samvete.
Nej, det är...
Nej, han har ju en helt avsaknad av allt. Alltså det här är ju en typisk sociopat. Psykopat.
Snorpsykopat, ja verkligen.
Aj fan, vilka diskbrock.
Ja. Oj då.
Oj.
Den 2 januari 1996 är det dags igen. Jag hatar också att han har tagit ett litet juluppehåll.
Ja, men alltså, det är också så några dagar.
Ja, det är verkligen inte mycket. Han bara, jag firade ju jul och nyår. Då hade jag inte tid. Men nu... Anatoly är ute och åker och i utkanten av en by så ser han genom ett fönster en man och en kvinna som står och håller på att byta gardiner på våningen. Låt dem göra det.
Låt dem hålla på med sitt...
Anatoly stannar bilen, går fram till huset, hittar en stege och lyckas ta sig upp till fönstret där han har sett det här paret. När han kommer upp till fönstret då, så är det bara mannen som är kvar. Och de får ögonkontakt och liksom har några sekunders stirr.
Fy vad läskigt.
Ja. Innan Anatoly skjuter Piotr Kryschkov, 27 år, genom fönstret.
Alla är väldigt unga, ma.
Alla är väldigt unga.
Förutom hon äldre kvinnan.
Ja. Ja.
Men alltså, ja. Nej, usch.
Och han liksom skjuter genom fönstret och sen tar sig in i huset. Kvinnan som man har sett tidigare, Maria Kryschkov. Kryschkov. Hon är 23 år. Kommer springande för att se vad som har hänt. Han skjuter henne också. I köket... har Marias tvillingssystrar som är på besök.
Mm.
Lesja och Miroslava, 18 år, försökte gömma sig. Anatoly skjuter dem också.
Fy fan alltså.
Ja, han går bara in och slaktar verkligen.
Ja.
Han skrapar som vanligt åt sig pengar och värdesaker som han hittar. Och tänder eld på huset och ger sig av. Utanför möter han en man, Mikhail Malinovski. 33, som är på promenad. Han tror Anatoly att han är ju ett vittne. Han skjuter honom med.
Alltså, han är så jävla galen i huvudet.
Ja, verkligen. Oh. Natten mellan den 5 och 6 januari.
Det är, alltså, så... det är ju typ samma dag dagen efter. Typ.
Ja, den 2 januari var det förut.
Ah, okay. Så bara, ja.
Är... Det här är också... Det här liknar en fars.
Vad är en fars?
Ja, men det är ju så en larvteater typ.
Ja, okej. Okay. Ja, okej, okay, det är för bizarrt.
Ja, precis. Ja. Anatoly är ute och cruisar. Vilket han tycker om.
Med kromad armbåge.
Ja, antagligen. När han ser en bil parkerad vid utkanten av en park. Han liksom ser ju till att det är lite så secluded areas.
Alltså det är så äckligt att tänka att han också glider omkring där. Man bara slutar åka omkring.
Ja.
Fucking gör något. Skaffa en annan hobby.
Ja, verkligen.
Det här är liksom inte hobby. Hållbart. Jävla idiot.
Gå att hålla på så här.
Börja liksom dreja eller något.
Ja.
Gör någonting av värde.
Samla frimärken om fan.
Ja.
I den här bilen som har stannat i parken så sitter Sergej Odintsov, 37, och hans flickvän Tamara Dolonin, som är 32. Anatoly stegar fram och skjuter Sergej. Han bara också går rätt på. Tamara hinner ta sig ur bilen och börjar springa. Anatoly följer inte efter, utan han gömmer sig vid bilen. När det har gått kanske 10 minuter så kommer liksom Tamara försiktigt tillbaks för att se om Sergej lever. För hon tror ju liksom att det är ett rån. Han har tagit saker och stuckit.
Mm.
Men Anatoly hoppar ju liksom fram.
Och fy fan, vilken jävla idiot han är.
Ja, som en jävla gubbe i lådan. Och så skjuter han Tamara.
Fy fan alltså.
Och enligt vissa källor, inte alla, men vissa, så våldtar han också hennes lik. And I will not put it past him.
Nej.
När Anatoly som bäst håller på och knör ner Sergej och Tamaras kroppar i bagageluckan.
Mm-hmm.
Så ser han Alexander Rybalko, 35, och Sergej Garshma, 35, komma gående i parken. De är väl så ute på en kvällspromenad.
Ja.
De blir ju då plötsligt vittnen allihop. Så då springer han ifatt dem och skjuter dem.
Alltså det är så äckligt slumpmässigt. Alltså det är så...
Ja. Tillbaka vid bilen. Så kommer en militär som heter Viktor Kasajev, 35. Han är också ute på promenad. Anatoly skjuter honom och lägger hans kropp i bakluckan på Sergejs bil. Då kör en bil förbi. Då måste han jaga ifatt den bilen.
Alltså.
Och när föraren stannar vid ett rödljus. Han heter Anatoly Savitsky, han är 35. Så skjuter Anatoly även honom. På väg tillbaka med hagelgeväret i högsta hugg så stöter han på Nadesha Koshergina som är 45. Och då skjuter han henne med.
Nej, men alltså på inom loppet av... Ja, vadå?
Minuter.
Så har hur många? Nej, men alltså det, jag...
7. Nu äntligen kan han ostört ta sig tillbaka till den här bilen och tända eld på den innan han ger sig av.
Varför?
Ja, men alltså, han håller...
Varför? På. Till vems fördel håller du på med det här?
Jävla fördel.
Oh.
7 mord bara den natten. Nu är vi uppe i 28 totalt.
Ja, men alltså den här människan... Det här är ju en typisk människa som är helt jävla rampage bara.
Ja.
Det finns inget.
Nej, nej, och det är väl det gör det också svårare att ta fast honom, för han går ju bara på måfå.
Ja.
Det är bara, han har ju ingen koppling till något offer, nej. Det bara sker.
Mm.
17 januari, typ 10 dagar senare, bryter sig Anatoly in hos en familj genom lite hedlig så lockpicking, vad heter det?
Ja. Ja, exakt. Han
bryter upp lås.
Ja.
Med så små pinnar och don.
Men så petdon.
Ja, någon form av petdon. Precis när han kommer in så kommer Vladimir Pilat, 60 år, in i hallen för att kolla vad det är som har låtit.
Mm.
Han skjuts till döds direkt.
Oh.
I huset finns också Vladimirs fru Olga Pilat som också är 60. Deras dotter Lesja Pilat som är 26. Hennes man Oleg Pilat som är 28. Och deras son Vladimir Pilat junior som är 6 år.
Fy fan. Inte lille Vladma.
Nej.
Fy fan vad hemskt.
Anatoli skjuter allihop till döds. Plockar på sig värdesaker, sätter eld på huset och lämnar platsen. På vägen ut stöter han på grannarna Galina Kondesla, 29, och Stefan
Löfven.
Nej. Sakarko, 56, som han liksom... Eller det har ju låtit en del, va? Alltså de bara ska gå och kolla vad det som har hänt.
Ja, men alltså det måste ju vara ett jävla... Alltså jag...
Och även de skjuter han till döds. Han ger sig ju in i liksom hus som ligger långt ifrån grannar.
Mm.
Men
han är också sämst. Alltså vad tror du själv? Ja. Du har en jävla hagelbrakare.
Precis, det är inte det diskretaste av vapen.
Nej.
30 januari.
Åh, herregud. Alltså jag kan inte ta in allt här, känner jag.
Nej. Det är
jag
bara...
kan du inte kräva av mig.
Nej, det gör jag inte. Sergej Sag...
Nej.
Ran...
Nej, vad säger du nu?
Zagranishki.
Ja.
32.
Ja.
Är på besök hos sin vän Svetlana Marushina, som är 29. Hennes söner Boris, 7 år. Och Dennis, 6 år. När Anatoli bryter sig in. Han skjuter ihjäl alla 4. Men Sergej och Dennis dör inte direkt. Så de slår Anatoli ihjäl med en spade. Han är så...
Jag orkar inte med det.
19 februari. Bryter sig Anatoli in hos familjen Dubchak.
Otroligt namn.
Ja. Pappan heter Anatoli Dubchak. Han är 32. Han blir skjuten i ansiktet med hagelgevär.
Alltså det.
Ja. I ett sovrum så hittar han mamma Julia Dubchak.
Alla heter också samma sak.
Ja.
Det är väldigt många namn som har repeterats, känner jag.
Ja, och det är väldigt många namn. De behöver man inte lägga på minnet.
Nej, men det är, jag vill ändå att du säger alla och det är bra.
Ja. Hon är 30. Och i sovrummet är även deras dotter, 9 år gamla Victoria Dubchak. Anatoli slår ihjäl Julia med en hammare.
Nej, men... För att inte wasta... Alltså, han är så sunkig.
Ja, det är rätt ord i sammanhanget. Han vänder sig sedan till Victoria. Alltså den 9-åriga tjejen. Och kräver att han ska berätta, eller att hon ska berätta vart föräldrarna har sina pengar. Det här barnet. Bara, tycker inte.
Wow.
Ja.
Wow.
Ja.
Vilken jävla legend.
Verkligen. Hon är liksom, inte lugn kanske, men hon är typ trotsig.
Uff.
Det tar.
Jävlar.
Anatoli säger att han blev förbluffad över hennes mod, men i övrigt kände han ingenting. Man bara...
Håll käften bara.
Ja.
Älskar dock henne.
Älskar henne.
Nej, tänker jag inte.
Ja.
Trots helvete. Nej, fy fan, vilken jävla cool unge.
Verkligen. Han slår ihjäl även henne med närmare.
Det visste man ju. Men det hade inte spelat någon roll ändå vad hon sa.
Nej, gud nej.
Men att han får det lite jobbigare nu, det glädjer mig. Det glädjer mig. Verkligen. Vilken jävla legend.
Mm. 26 februari skjuter Anatoli ambulansföraren Viktor Guts, 41, efter att han vägrade lämna över sin plånbok. 27 februari, alltså dagen efter, bryter sig Anatoli in i ett hus i utkanten av en by och skjuter Sergej Bodnarchuk, 31, och Galina Bodnarchuk, 27. I huset fanns även deras döttrar, Tatjana 7 och Valerie 8. De slår han ihjäl med en yxa.
Nej.
Ena dottern hugger han huvudet av efter att hon har dött. What the fuck? Nu liksom håller han bara på och geggar.
Ja, så jävla vidrig.
Utanför huset så stöter han på en granne, Boris Tsalk, 28 som han skjuter ihjäl. Han stjäl Galinas precis, Galinas bröllopsring. Och nästa kväll kommer han att använda hennes ring när han friar till Anna.
Äckligast jag har hört i mitt liv.
Ja. Fattar sen när hon får reda på det.
Nej, men alltså, det är så synd om henne.
Ja. Vill man skära av sig?
Nej, men alltså, nej. Och fy fan, vad hemskt.
Ja. Nu har det blivit mars 96. Det var ju då jag pratade om förut att det är panik.
Mm.
Polisen har ju kopplat ihop de här morden hemma hos familjerna till en och samma. De har inte kopplat ihop att det är de morden som har skett i bilar, men liksom de som är i hus har de fattat att det är samma person.
Alltså det är verkligen, alltså det är så massmord.
Det är massmord.
Gång på gång på gång.
Ja. Och han liksom, han skiter ju i hur många eller
han
hur små.
Han skiter
eller...
i allt.
Ja.
Det är så jävla vidrigt.
Ja, för en podd jag lyssnar på, jag ska säga eller något sen, så sa de ju där att det är ju en otrolig risk att gå in i ett hus med väldigt mycket folk i.
Ja.
För du vet inte vad de, alltså...
Nej.
Eller om någon har något vapen någonstans. Alltså han... Han är så övertygad om sin egen förträfflighet att han verkligen bara går in och kör.
Ja, men han är ju en riktig jävla fullblown narcissist.
Ja.
Men han tror att ingen kan någonsin ta honom.
Ja, han är ju oövervinnlig.
Mm.
De vet, polisen som sagt, att det är samma mördare. Men det är typ där de har att gå på. De har inga skickliga forensiker. Och det mesta av bevisen har ju dessutom blivit uppbränt.
Mm.
För att han tänder eld på allting hela tiden. Anatoly har rört sig mellan olika byar och städer i värsta Ukraina.
Mm, i västra Ukraina.
Ja, i västra Ukraina. Så även där gör det ju svårt för polisen att samköra eftersom de inte har en så stabil organisation.
Mm.
Man sätter in 2000 poliser och jobbar på det här fallet på olika sätt. Fullt pådrag, fullt kaos.
Mm.
De liksom får ju bara, alltså folk dör som flugor. De bara så, alltså, sett alla vi har på det här.
Fy
för det här
fan,
är
alltså.
Galet.
Och det brinner, alltså det är så panik.
Ja. I mitten av mars så griper polisen 26-åriga Yuri Mosola och misstänker att det är han som är då The Terminator. Man bara, ger dem inte sådana här namn.
Nej, han tycker det är lite runkigt coolt.
Ja, han tycker det är jättehäftigt. Den här jury vägrar ju att erkänna. Och det är...
Ja, han har ju inget att erkänna.
Nej, precis. Han har inget att erkänna. Så därför vägrar han att göra det.
Vem är han?
Nej, det är ju bara en random som är kanske lite shady. Han kanske har något brottsregister sedan innan. Mm. Så de plockar in honom i alla fall och misstänker att det är han.
Mm.
Han erkänner inte, för han har som sagt inget att erkänna. Så då är det 7 poliser av olika så grader. Eller så, vad heter det? Rang.
Ja, men inte rang, men positioner kanske.
Ja. Så. Olika så hierarkiska...
Placeringar.
Ja. Det är inte bara liksom...
Bottenskrapet så här.
Nej, precis. Det är olika. Högt och lågt, så att säga.
Ja.
De är i alla fall delaktiga, 7 stycken, i att börja tortera honom.
Det är inte rätt.
Det är dåligt. Så, och det här är ju både, de har precis varit Sovjet som också hade det här som en liten så strategi. Men då är också, de är så jävla panikslagna. Det bara, det måste vara det.
Ja, alltså de, ja men det är klart. Alltså de har ju panik också.
Ja.
Det, man får inte tortera folk för det. Men...
Nej, det är ingen ursäkt, men det är en förklaring.
Mm.
Den här jury blir slagen. Han blir bränd.
Nej, men...
Han får elchocker. Men han erkänner fortfarande inte.
Alltså jag förstår inte hur man kan tänka att det där är en bra strategi. För nej. De som är på ett visst sätt, de kommer säga att det var de, oavsett om det var det eller inte.
Mm.
Och de andra som är av en annan sort, de kommer inte säga det oavsett vad du gör med dem.
Nej.
Oavsett om det var de eller inte.
Nej.
Så det är ju liksom ingen bra strategi.
En typiskt jättedålig strategi.
Ja, du kan inte... Du blir inte klokare för det här, känner jag.
Nej, precis.
Det är ju så jävla dumt.
Du kan inte lita på att
jag sa det nu. Mamma, ja. Men...
Jag erkände under tortyr. Det är 100% sanning. Ja. Det är som en lögndetektor rakt av.
Precis.
Mm. Ja. Efter 3 dagar av den här tortyren så dör Yuri.
Va?
Mm. De torterar ihjäl honom.
Nej. Jo. Självaste
poliserna. De poliserna kommer att lagföra oss och åka i fängelse för det. För de bara, nej, det här gick
alltså,
inte så
ibland
bra.
Ibland undrar jag så här, men snälla Rara. Alltså det här är ju, ni har ju blivit poliser av en lite fel anledning känner jag här.
Ja.
Ni, de var ju sjuka i huvudet.
Ja.
Man torterar ihjäl någon.
Ja, det är...
Där drar jag min gräns. Fy fan.
Där, men inte så länge.
Där, fy fan, vad sjukt. Nej, men om att man... Det är en människa tål en del.
Mm. Men är det 7 pers som står?
Jo, jo. Men jag menar...
Ja, nej, ja.
De borde märka att nu räcker det.
Nu börjar det bli tillräckligt här. Ja, verkligen.
Psykfall alltså. What the fuck?
Vi är nu framme vid natten mellan den 22 och 23 mars 1996. Då det blev strömavbrott.
Mm.
Och alla har panik utom Anatoly.
Mm.
Han bryter sig in i ett hus där han skjuter Mikhail Novosad, 30 år. Hans fru Galina Novosad, 30 år. Och hennes syster Irina Novosad, 26 år. I huset hittar han också Mikhail och Galinas dotter Ludmilla som är 10 år. Henne hugger han till döds med en kniv. När han går igenom huset så märker han att Mikhail inte är död. Han tar då den här kniven som han precis har dödat dottern med och liksom skär upp Mikhails hals och hugger honom i mun med kniven.
Åh, vad hemskt.
Mm.
Och gud vad äckligt. Vad är det för sjuka? Vad är det för sjuk grej att göra?
Nej, men han leker ju nu. Han håller på så jävligt. Huset rensas på värdesaker innan Anatoly sätter eld på det och ger sig iväg. Mm. 16 april 1996. Anatolys kusin, Piotr, som vi känner sedan tidigare.
Han med frun utan namn.
Han med okänd fru.
Mm.
Han har hittat något märkligt i sin lägenhet i det här rummet som Anatoly fortfarande har liksom sina saker i. Han kunde väl inte ta med allt till Anna. Och det är en liten vapengömma.
Men alltså, vad läskigt att hitta det.
Ja. Det är flera pistoler, ett avsågat hagelgevär och flera knivar. Avsågade hagelgevär har man inte om man inte håller på med dumheter.
Och varför? Alltså... Förstå också vad obehagligt. Och också kvinnan som bara... I fucking told you so.
Mm-hmm.
I didn't like that dude.
Nej, jag var tjejlig med honom.
Fy fan, alltså vad lea.
Mm. Piotr konfronterar Anatoly med det här. Bara, hallå? Vad är lite så grejer här som verkar lite konstiga. Och Anatoly svarar något i stil med att om han har livet kärt så ska han ge fan i det där.
Wow.
Fast lite mer hotfullt.
Mm. Men också ändå, fuck vilken tönt.
Ja.
Alltså.
Oj, nu förstörde jag hela datorn. Piotr tycker det här var lite obehagligt.
Nej, ja. Något obehagligt.
Något obehagligt. Så han ringer polisen och berättar vad han har hittat.
Bra.
Ja. Polisen har ju liksom sina händer fulla. De kanske inte hade reagerat speciellt på att liksom en snubbe ringer in och säger att min kusin är lite hotfull.
Mm.
Om det inte var så att man nyligen konstaterat att ett hagelgevär av samma sort som fanns i den här vapengömman har rapporterats stulet från ett av husen där de här morden har skett.
Mm. Bra där.
Mm. Så det var ju, de la ihop lite så ett och ett.
Mm. Det var dags.
Det var dags på god tid. Polisen tar det säkra för det osäkra. Skickar 20 gubbar.
Ja, det är bra.
Åker för att ta ett litet snack med Anatoly. Anatoly är hemma i Annas lägenhet.
Gud, 20 gubbar. Oj, oj, oj.
De har resurser på det här nu.
Ja.
Han väntar på att Anna ska komma hem. Därför öppnar han dörren liksom helt utan att titta genom titthålet när det ringer på.
Mm.
Han tror ju också att polisen är honom 0% på spåren.
Ja.
Att han är så himla bra.
Mm.
Han blir snabbt övermannad av flera poliser som så hoppar på honom och sätter handfängsel på honom. Efter lite så shalala, bort med de här stackars barnen till någon annan, så görs det en husrannsakan. Och över 120 föremål som tillhör de här olika offren hittas i den här lägenheten.
Stackars, och det är hennes lägenhet.
Ja, och det är liksom gåvor från hans affärsresor. Det är bara stöldgods alltihop. Från mordoffren.
Just det, jag hade glömt alla gåvor, ja. Fy fan vad hemskt.
Ja.
Stackars henne.
Verkligen. Och han hade, ja, oh, han hade gett barnen saker och allt möjligt också ju.
Ja, för det... Oh. Mm. Gud, vad obehagligt.
Och därför också han kom hem med kontanter ibland.
Jo, ja, precis.
Polisen och Ukraina kan pusta ut. De har hittat The Terminator. Jag tycker det är så larvigt.
Ja, det är töntigt.
Anatoly är ganska pratsam. Och erkänner och redogör för de 52 mord.
Oh my god, det är en hel kortlek.
Ja.
What the fuck?
52?
Nej men alltså... alltså...
Varav typ... Nej, 42 är inom loppet av ett halvår.
Alltså, det är så många människor. Alltså, det är så jävla sjukt. Ja. Hela familjer.
Ja.
Och så bara så... Oh. Och folk som var ute. Alltså, åh! Oh.
Ja, ja, det där är, det är mitt värsta. Och bara råka vara på fel plats på fel tillfälle.
Mm.
Det är så läskigt. Det går ju inte att värja sig mot.
Nej.
Det går ju inte att värja sig mot något sånt här. Men...
Nej, men det är också... Det liksom, men det är ju det. Och då, mina tvillingsystrar är på besök just idag.
Ja, självklart kommer han ju stå, ja.
Men alltså, det är så hemskt.
Mm. Han säger att han inte ångrar någonting och han känner ingen som helst sympati för offren eller deras familjer som är kvar. Liksom. Han berättar att han redan som barn kände att han hade ett högre syfte.
Amen.
Och var menad att göra något storslaget och bli känd för det. Och du har missat.
Alltså, du har missförstått någonting. Han du menar. Är sämst.
Han menar även att han var possessed av Satan själv.
Wow.
Wow. Jävla idiot.
Jävla idiot. Alltså, ja. Fy fan vad jag hatar honom.
Mm. Och han, liksom, han håller på så mycket. Och bara, jag ville, mitt mål hade blivit att jag skulle mörda lika många personer som det fanns dagar på ett år.
Men alltså man bara, du är så jävla dum i hela ditt fucking huvud.
Ja.
Gå och lägg dig.
Exakt. En korrekt analys.
Ja.
Inför rättegången så kräver Anatoly att hans offentliga försvarare, alltså hans advokat, det ska vara, han ska vara jude, eller åtminstone halvjude, minst 40 år gammal och han ska ha internationell erfarenhet. Staten bara, nej. Nej.
Man bara,
du får ta det du får. Och det var säkert en jätteduktig advokat. Men,
Jag önskar att det var en kvinna. För det skulle han ju hata.
Ja, ja det hade man kunnat gett honom. Försvaret körde på insanity plea. De har ju inte så mycket att gå på.
Nej.
Försvaret känns som.
Nej, vad ska man säga?
Ja.
Om det här.
Ja. Samtliga psykologer som undersöker Anatoly bara, nej du. Han
This is not for repair.
Nej, precis.
Throw it out.
Och han säger så mycket dumt till latin som han sitter häktad. Han, ja, han säger allt möjligt dumt. Att det finns en stor statlig korruption och en komplott i Mosbej. Jag är sänd av Satan själv. Och...
Men alltså, han är ju hypokondriker, höll jag på att säga. Han är ju så konspirationsteorins fader.
Exakt.
Jävla idiot.
Ja.
Jag har ett högre syfte. Mamma, du har ju inget syfte. Det är det som är ditt största problem.
Exakt.
Jävla idiot.
Lilla dumma kar.
Mm. Ja, verkligen. Verkligen alltså. Ja.
Det är så stora ord jag tänker ge honom.
Ja.
Under rättegången däremot, då är han tyst.
Mm.
Då säger han inget. Han får också sitta, eller liksom delta sittande i en sån här metallbur som de har i vissa länder.
Det där kan vara uppfriskande.
Ja, det ser
sjukt ut. Jag har sett det där.
Han ser väldigt skyldig ut.
Alltså, det där är sjukt. Vad fan.
Nog för att han är fullkomligt galen, men...
Men, ja, men det här är så bizarrt.
Ja.
Varför har de så?
Jag vet inte om det är... Nej, jag kan
men
inte...
Alltså, det är så avhumaniserande på ett sätt. Men just i det här fallet kan jag ju tycka att det är riktigt uppfriskande faktiskt.
Ja, visst.
Annars så är jag ju inte pro sådana saker. Nej. Men just här kan jag...
Kan se.
Jag kan gilla tankarna att han sitter där som en jävla tunt.
Som en liten råtta.
Fy fan.
Ja. Rättegången är klar i mars 1999, alltså 3 år efter att han grips.
Mm.
1997 så har Ukraina avskaffat dödsstraffet för att liksom lämna sovjetiska traditioner bakom sig och försöka flörta in sig lite med västra Europa igen.
Mm. Bra idé.
Mycket bra idé.
Men...
Dock så kunde Anatoly dömas till dödsstraff eftersom hans brott
begicks när det fortfarande fanns.
Ja.
Mm.
Men eftersom de har avskaffat det så kan man inte verkställa det.
Så juridik han har domen.
Han är dömd till döden, men det går inte att döda honom.
Nej, men du ska känna att det är det du...
Det var det vi ville.
Ja. Han tycker ju ändå att det är härligt, säkert.
Nej, men han ville ha dödsstraff.
Ja, ja.
Ja.
Ja, han ville dö alltså.
Ja. Ja, men han håller på. Han liksom är så här... Ni kan inte släppa ut mig, för jag är galen.
Som en legend.
Och ni kan inte släppa ut mig, vet ni, för jag är galen. Jag kommer döda fler, 60 miljarder stycken på en
365.
gång. 365. Ja, visst. Ett lika många dagar som det är år. Tvärtom. Hur många år går det på en dag?
Ja, men ibland känns det som många.
Ja, verkligen.
Nej, men alltså vilken tönt. Ja, då kan han ju sitta där.
Ja. Anatoly, som nu då är 40 år när han döms. Han döms till döden, men det omvandlas till 20 års fängelse.
Hoppsan.
Och en piss i nilen, kan man tycka.
Mm. Mm. Nej, men vadå? Nej, det är för lite. Han är bara 40.
Ja. Han håller som sagt sig på och bara, ni måste döda mig, jag är en possessed och jag är djävulen själv och ni vet inte vad ni har att vänta er.
Det är stora doas på gång.
Ja.
Det var alltså, men alltså, hallå. Nej men gud, nu föll det rakt ur.
Rakt ut i fontanellen.
Ge mig någonting.
Ge mig något. Pentanyl. Men vad menar jag? Pavaryl.
Fentanyl eller pavaryl. Det ena är en dödlig knark. Det andra är så fitsvampskräv. Ge mig någonting så får man känna.
Vilket som helst faktiskt.
Nej men, vad fan. Vad var det på tal?
Att han var dömd till 20 års fängelse och håller på och larvar och säger att han är possessed.
Ja. Och... Varför? De tyckte alltså att han var legally sane.
Ja.
Mm. Ja, det var det. Okej.
Okay. Satt jävligt långt inne.
Ja, fast hellre det. Då kan han få stryk i fängelse, hoppas jag.
Ja, det kan man hoppas.
Hoppas han blir riktigt jävla rövkörd.
Ja. 2013 så dör gubbjäveln.
Nej.
Jo.
Av så naturally causes.
Hjärtattack.
Nej, det går för fort med.
54 år gammal. Så 14 år.
Nej, det var för dåligt.
Ja, det var dåligt. Men han var ju så...
Mitt större syfte, jag kommer att komma tillbaks. Men alltså du och din lilla hjärtattack. Fy fan, vad sorgligt.
Sitt ner.
Mm.
Det var det.
Fy fan, vad bizarrt.
Ja, det här är alltså Ukrainas värsta seriemassmördare.
Ja, nej men alltså det där hände ju typ inte.
Nej. Nej, det här är sinnesslött rakt.
Ja, det här är verkligen, vi ska inte ge honom något mer än att han är så jävla dum i hela huvudet. Jag säger rakt av sinnesslött beteende.
Fy fan. Framstår ju som...
Idiot, rakt av.
Det finns inga bättre ord för dig. Källor. Oj, vilken liten trullet. Wikipedia, Mörderpedia, criminalmindsfandom.com. Podden Seriemördare.
Jaha.
Svensk. Podden Our True Crime Podcast. Avsnitt 25.
Ja.
Mm. Det står också väldigt olika på alla källor. Min lilla lekmannateori är att originalspråket är
svårtytt.
Speciellt när det är så kyrilliska bokstäver eller vad det heter. Ja, jag är så svårt för det. Ryska bokstäver.
Ja, nej, det är svårt faktiskt. Ja.
Men så därför tänker jag att därför blir det lite olika på varje källor när de översätter dem till engelska.
Mm.
Men jag har kört på en linje.
Och den var jättebra.
Tack. Men också väldigt märkligt att man inte har hört talas om den här gubbjäveln.
Mm.
Seriemassmördare.
Mm.
52 offer.
Och små barn.
Mycket barn. 3 månader var den yngsta.
Och brorsan 3 år.
Mm.
Nej.
Nej.
Det är, fy fan. Men det är skönt att veta att han är död.
Ja, visst. Även om han inte fick sitta i fängelse så länge så känns det ändå skönast att han är död.
Ja. Det får vi undra
oss. Och att han återföd som en kackelacka, hoppas jag.
Alltså, det finns kackelackor i Spanien. Diana var jätteförvånad över att vi inte hade kackelackor här.
Ja.
Jag bara, de är skitstora och äckliga. Nej, vi har inte dem här.
Vi jobbar inte med så.
Vi jobbar inte så.
Vi sa tack, men nej tack.
Vi sa tack, men nej tack, men vi har stora spindlar. Nej, men hon tyckte det var så fascinerande.
De måste ha större spindlar i Spanien.
Det har de säkert. Men jag gillar att vi inte har det.
Ja, jag uppskattar också.
Vi är fett stora.
Vi har så älgar och myskoxar istället.
Det är bättre.
Mycket bättre.
Ja, nej, men det... Det är skönt att vi kände att vi ändå kunde gå vidare från det.
Ja.
Tack för att ni lyssnar.
Bli Patreon-medlemmar.
Mm. Fick där kan tips. Ni få er en
jävel.
I veckan.
Mm-hmm.
Om ett mord som jag har gjort redan på Patreon.
Mm.
Så
kan man kliva in där.
Det har hänt förr också. Mm. Så ta ett steg in i värmen.
Ta ett steg upp ur er ovisshet.
Ja. Och njut. Och förfäras.
Mm, ja, sannoliken.
Det är bara att gå in på patreon.com, söka på mord i mina tankar och sen kan man välja billigt, billigare eller billigast.
Ja.
Ha det gött, hej.
Ha det gött, hej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.